Kyrkåret, dess uppkomst och rätta bruk har jag gett som rubrik för det här föredraget. Och egentligen så är jag fel person att tala om ett sånt här ämne, eftersom jag inte har någon erfarenhet själv av att leda gudstjänster och inrätta livet efter kyrkåret. Men på samma gång så har det varit en undervisning också för mig. Hur man det här ska se på kyrkåret och att lära sig mer om vad det innehåller. Jag tror att kyrkåret betyder väldigt olika saker för olika personer. För en pastor eller en präst så är det ju ett schema för hur man lägger upp arbetet. Att vilka texter han ska läsa från altaret och vilka teman eller texter han ska predika över. Och för en kantor är det lite på samma sätt. Kyrkårets växlingar ger ett ramverk för vilka salmer vi ska sjunga i gudstjänsten. Och vilken liturgi vi använder, så det beror på var i kyrkåret vi befinner oss. Men vad betyder kyrkåret för församlingsmedlemmarna, för gudstjänstbesökarna? Betyder det alls någonting? Har det någon betydelse var vi befinner oss i kyrkåret? Kanske är det någonting som vill överlämna till pastorn att fundera på. För det är bra att någon håller reda på om det är domsöndag eller första advent eller långfridag eller påskdag. Men har kyrkåret någonting att ge mig som lekman? När man hör ordet kyrkår så tänker man kanske kyrkoår. Det ordet finns inte i Bibeln. Jag har försökt skriva in ordet i Sök i folkbibeln, men jag hittar inte. Det ger inga träffar. Det är ett mänskligt påhitt. Det är onödigt, oväsentligt. Varför slösar vi dyrbar tid med sånt som inte finns i Bibeln? En annan kanske tänker, kyrkåret. Ja, det är de röda dagarna i kalendern då vi inte får arbeta utan ska gå i kyrkan. Och sen vara hemma och kanske inte göra så mycket mer den dagen. Så kan man tänka om kyrkåret. Och vi ska kort behandla dessa två synsätt till sist i vårt föredrag idag. Och det ska vi göra under rubriken kyrkåret, gudomlig rätt och kristlig frihet. Men vi ska börja med att bekanta oss närmare med kyrkåret. Vad det innehåller och hur det är upplagt. Sedan ska vi också se lite på de viktigaste högtidernas historia och uppkomst. Och vi kommer idag att begränsa oss till julkretsen, eftersom det är den som vi står inför nu. Och sen ska vi inför fastetiden behandla påskkretsen och slutligen pingstkretsen någon gång efter påsk. Men vi ska börja med en grov översikt över hela kyrkoåret. Man brukar indela kyrkåret i två delar, Herrens halvår och kyrkans halvår. Ett annat uttryck för den här indelningen är det festliga halvåret och det festlösa halvåret. Det festliga halvåret börjar med advent och pågår fram till och med pingsten. Och nu kan Ola gärna ta fram den där fina, vad ska man kalla det, pajdiagrammet som jag har beställt inför detta tillfälle. Där ser vi kyrkåret enligt de liturgiska färgerna. Så det festliga halvåret börjar som sagt med advent. Första söndagen är vit. Där uppe till vänster. Man kan inte se vänstra hörnet på en cirkel. Och sen pågår den då alltså till pingsten. Och där har vi en hel del olika färger som ni ser. Det är alltså Herrens år. Eller det festliga halvåret. Och tanken med det här festliga halvåret är att vi ska i gudstjänsterna följa mästaren under hans jordiska liv. Och under denna tid är det en särskild betoning på de frälsningshistoriska händelserna. Och den här vandringen som vi gör i vårt gudstjänstliv, den går ända från inkarnationen, människoblivandet, till andens utgjutande på pingstdagen. Och då infaller de här festerna, jul, påsk, och pingsten, de tre stora festerna. Och därför kallas det festliga halvåret. Sen kommer det festlösa halvåret, och vi kan se det med samma där. Det är det gröna området, egentligen hela den här nedre halvan. Jag säger så. Det är det festlösa halvåret. Och det består då av hela trefaldighetstiden, från och med trefaldighetssöndagen till domsöndagen. Och man har beskrivit trefaldighetssöndagen, alltså den första söndagen på det festlösa halvåret, som ett kraftigt amen till allt det som det festliga halvåret innehåller, till alla festerna, till julen, påsken och pingsten. Och sedan mynnar det här ut i den långa trefaldighetstiden, som är då en tid då denna frälsning som Jesus har kommit för att skaffa fram, och som han skaffade fram under det som vi firar som påsk. Och detta tillämpas då på den enskilda individen. Trefaldighetstiden handlar om omvändelse och helgelse, och vi ska leva som kristna. Så man kan säga att den här tiden, det festlösa halvåret, handlar om tillväxt och mognad för kyrkfolket. Man kan också kalla det första halvåret för det frälsningshistoriska halvåret, och det senare för det kyrkohistoriska. Ibland kan man också sluta på en tredelning av kyrkoåret, och jag var redan lite inne på det när jag sa att vi ska stanna för julkretsen. Och den här delningen är då koncentrerad kring den kristna kyrkans tre stora högtider: julen, påsken och pingsten. Och julkretsen som vi ska stanna för en dag, så den pågår mellan första advent och sjätte söndagen efter trettondagen. Och våra ögon riktas då på frälsarens födelse, hans människoblivande och barndom. Och sedan tar påskkretsen vid i och med septuagesima. Och under söndagarna före fastan, det finns ett antal söndagar före fastan, så fokuseras på Jesu profetiska ämbete. Och sedan kommer passionstiden, då vi fokuserar på hans översteprästerliga ämbete, att han offrar sig för oss. Och mellan påsk och pingst stannar vi inför Jesu konungsliga ämbete. Så påskkretsen har dessa tre ämbeten som tema. Och sedan kommer pingstkretsen. Och den börjar med pingsten, och så innefattar den också hela trefaldighetstiden. Och under denna tid så firar vi kyrkans födelse och tillväxt i Herrens omvårdnad. Så man kan säga att pingstkretsen är nästan detsamma som det festlösa halvåret. Så till sitt omfång är den mycket större än de två andra. Sen ska vi också säga att de stora högtiderna, till exempel julen, påsken, pingsten, de är i regel delade i tre delar. Vi har en förberedelsetid, en firningstid och en efterfirningstid. Och eftersom vi nu står inför julen, så ska vi ta julhögtiden som ett case, ett exempel på detta. Och då vet vi ju att adventstiden är julens förberedelsetid. Och firningstiden, som är den mittersta, den pågår mellan julafton och trettondag. Och sen kommer efterfirningstiden, som består av söndagarna efter trettondagen, fram tills fastan tar över och påskkretsen. Och vi ska stanna lite inför detta, eftersom jag tror att kristna i vår tid vi är lätt miljöskadade av den moderna kommersialismen. Och därför så ger denna indelning av de stora högtiderna en sund motvikt till det som vi matas i från samhällets sida. För där, om vi tänker på hur det ser ut runt omkring oss, och affärerna och hela det kommersiella tänkandet, så de drar ju väldigt stor nytta av våra högtider, speciellt julen då. Och de har ju också en förberedelsetid, kan vi säga, men den börjar ju inte första advent idag, utan den börjar kanske i slutet av september i värsta fall, som jag upplevde i ett varuhus i Jakobstad. Första september så var det helt julpyntat i affären, alla julvaror var framme. Och sen har man en firningstid som man kan säga att börja med senast med första advent, kanske julöppningen i Vasa som noterat var den 18:e i år. Kan tänkas vara början på firningstiden. Den som vi annars börjar på julafton enligt kyrkoåret. Och sen kommer en efterfirningstid med mellandagarnas rea. Och som jag sa så tror jag att det här påverkar oss. För att ofta när man kommer till den egentliga firningstiden så har man urled på allt vad jul heter. Eftersom man har tutat sidan med julsångerna. Och då man egentligen borde stanna inför profetierna i Gamla testamentet om Jesu födelse och hur de har uppfyllts i Nya testamentet, så går liksom luften ur en. Så att som sagt så finns det någonting väldigt sunt i det här med kyrkoårets indelning i förberedelsetid, firningstid och efterfirningstid. Och jag tror att man vinner någonting på det som kristen att hålla sig till det här. Vi ska nu gå över till att se på julkretsen, och vi väljer ut några högtider, de största högtiderna. Det är advent, jul, nyår, trettondag och söndagsmässodag. Och vi ska se lite på deras historia och tema. Och vi börjar då med advent, som är den första, det nya kyrkoårets första högtid. Och som vi förstår så hör ju advent ihop med julfirandet. Det är en förberedelsetid, som vi sa det. Liksom påsken har sin förberedelsetid i fastan, så har julen, den andra stora högtiden, sin i advent. Och i de första spåren av en adventstid, en förberedelsetid för julfirandet, dyker upp i historien inte långt efter att traditionen att fira julen 25 december uppstod. Och firandet av advent kan spåras till slutet av 300-talet. Men först på 500-talet sattes det i system rent kyrkligt. Ursprungligen omfattade adventstiden liksom fastan före påsk 40 dagar. Men den romerska kyrkan fick inom påven Gregorius den store traditionen att adventstiden ska omfatta 4 söndagar. Och den här traditionen har vi ju ärvt med lutheraner från den romerska kyrkan. Så vi har alltså också 4 adventssöndagar. Den här första söndagens tema som vi firar idag, det ser din konung kommer. Och det här är en festsöndag med vit som liturgisk färg. Och denna söndag infaller mellan 26:e och 4:e. Och det har en viss betydelse som vi ska se. Den andra söndagen, temat för den är bida tåligt Herrens tillkommelse. Och det är den första söndagen i fastatiden inför julen. Den tredje söndagen har som tema Herrens vägröjare, vilket skvallrom är det Johannes döparen som är på temat då. Och sedan temat för den fjärde söndagen i advent är Herren är nära. Då närmar vi oss jul. Om den första adventssöndagen infaller möjligast sent, den 4 december, så sammanfaller den fjärde söndagen i advent med julfirandet. Kan man genom matematiken räkna ut. Och de här tre sista söndagarna i advent är alltså fastesöndagar, liturgiska färgen är violett, som står för självransakan och bot. Och det har slagit mig när jag studerade det här ämnet lite, att på sätt och vis är adventstiden ett kyrkoår i miniatyr. Det har 4 teman som visar vad som komma skall under kyrkoåret. Den första söndagen går vi till palmsöndagen och Jesu intåg i Jerusalem inför lidandet och korsdöden. Och den andra söndagen hoppar vi till domsöndagen och söndagen före domsöndagen, som talar om de yttersta tingen. Och den tredje söndagen hamnar vi till midsommaren och Johannes döparens fest. Och då är vi i trefaldighetstiden. Egentligen ett väldigt, väldigt viktigt tema med tanke på, eller ett tema som summerar det som trefaldighetstiden står för. Och den fjärde söndagen handlar slutligen om Jesu första ankomst till världen. Och trots att texterna inte är direkta jultexter, så är det ändå hans människoblivande som står i centrum den fjärde söndagen i advent. På det här sättet så har vi påsk, midsommar, domsöndag och julfirande samlat i adventstidens fyra söndagar. Vi ska gå över till julhögtiden. Det är en av våra tre stora högtider. Och det är den yngsta av dessa stora högtider. Julfirandet har sina rötter i firandet av Jesu offentliga framträdande och dop. Epifania, som är grekiska och betyder uppenbarelse, synliggörande eller framträdande. Och den här festen inföll den 6 januari. Och den fick sin början i gnostiska kretsar i slutet av 100-talet. Och inte långt därefter så började man också fira Jesu födelse den samma datum, 6 januari. Och bakgrunden var ett antagande att Jesus döptes på sin 30-årsdag. Och eftersom man då firade hans dop den 6 januari så kom också hans födelsedag att förläggas till den dagen. Men vi firar inte julen 6 januari utan den 25 december. Och den här traditionen kan inte spåras längre tillbaka än till mitten av 300-talet. Biskop Ambrosius av Milano omnämner att påven Liberius ännu år 353 firade minnet av Jesu födelse den 6 januari. Men året efter så förlades den här festen av okänd anledning, man kan inte säkert säga varför, till den 25 december. Och vissa menar då att orsaken var att alltså orsaken till att man flyttade till den 25 december var att det sammanföll med vintersolståndet och en hednisk fest som man hade i Rom, den obesegrade solgudens födelsedag. Och de kristna ville ge denna fest ett kristligt innehåll och då passade det ju bra att fira minnet av när rättfärdighetens sol gick upp, det vill säga Jesu födelse. Det är också möjligt att man kommit fram till den 25 december genom uträkningar som vi inte längre har tillgång till. Jag kan också nämna att Seth Erlandsson i sin bok Vem är han? Visade det mycket möjligt att Jesus faktiskt föddes den 25 december. Även om det är någonting som vi inte exakt kan veta. Den här traditionen att fira julen 25 december spred sig snabbt från Rom till andra delar av den kristna världen. Till Konstantinopel kom denna tradition år 379 och till Antiochia året efter. Chrysostomos uttrycker sin glädje över denna högtid och nämner att den firades mycket ivrigt i Konstantinopel. Och den äldsta julpredikan som finns bevarad är hållen av honom, alltså av Chrysostomos, och den är från år 388. I Egypten infördes julfirandet år 432 och intressant nog i Palestina först på 500-talet. Men det finns en orsak till att de kristna inte hade varit speciellt ivriga att börja fira Jesu födelsedag. För det var nämligen så på den tiden att de kristna inte värderade sin egen födelsedag speciellt högt heller. Att födas hit i världen innebar att man föddes till lidande, martyri och förföljelse. Och födelsedagen var alltså inte någon speciellt... Det förde inget gott med sig helt enkelt. Däremot så var dödsdagen en mycket större fest för dem. Eftersom det innebar att de förflyttades till den eviga världen. Bort från detta lidande. Och sen var det också så att fira födelsedagar var någonting som betraktades som hedniskt. Det var hedniska härskare som sysslade med sådant. Till exempel Herodes Antipas. Det berättas ju om att Johannes döparen halshögs på hans födelsedag. Och det är också bakgrunden till att man inte var speciellt ivrig att fira Jesu födelsedag. Det fanns inte alls samma tradition som idag, barnkalas och den typen bemärkelsedagar. Vi ska gå över till nästa högtid som är nyår. Och enligt Julius Caesars kalender, som infördes år 45 före Kristus, så infaller det borgerliga årets nyårsdag den 1 januari. Det är någonting som vi alla känner till. Det årsskiftet som förknippades eller var förenat med mycket ogudaktighet och glatt firande i romarriket. Mycket ogudaktighet och osedlighet som sagt. Och de kristna tog av förståeliga skäl avstånd från detta. Både kyrkofäder och kyrkomöten varnade de kristna för att ta modell av hedningarnas nyårsfirande. Först ut att varna var Tertullianus, som han dog 220. Och han följdes av Chrysostomos, som kallade detta nyårsfirande för en jävla fest. Han förmanade kristna på följande sätt. Vi ska vid årsskiftet pröva oss själva och tänka på jordelivets korthet och förgänglighet samt på den eviga domen. Augustinus tog det komma där. Ja. Han skriver också, avskiljer från hedningarna och gör vid årsskiftet motsatsen till vad det gör. Det ger gåvor åt kejsaren och högt uppsatta personer. Det fanns en sådan tradition. Ni ska ge allmosor. De sjunger världsliga sånger. Ni ska läsa Guds ord. De besöker skådespel. Ni ska besöka kyrkan. De berusar sig. Ni ska fasta. Det är alltså helt värt emot egentligen. Som det här kristnas firande av nyårsdagen. Nyårsdagen blir för det första kristna en fastedag. Och någon ordnad högtidsdag rent kyrkligt blir den då inte förrän kanske år 1000 eller på 1100-talet. Och då var det egentligen med anledning av Kristi omskärelse som man firade den här festen. År 1224 infördes den officiellt bland de årliga kyrkliga högtiderna, det vill säga i kyrkoåret. Luther var för sin del skeptisk till att fira det världsliga profana nyåret. För honom var julen starten på det nya året. Och det framkommer intressant nog av hans julsalm, där det står att änglaskaran fröjde sig över barnet och sjunger in det nya året för oss. Någonting i den stilen. Det här av himmels höjd. Trots att nyårsdagen i fornkyrkan var en allvarlig bot och fastedag har den numera vitt som sin liturgiska färg, eftersom den hör till julkretsen. Vi ska nu gå över till trettondagen. Det är en av de äldsta kristna högtiderna. Vi nämnde tidigare att man i slutet av 100-talet i gnostiska kretsar firade epifaniafesten den 6 januari till minne av Jesu dop och offentliga framträdande. Och sedan inkluderades även firandet av Jesu födelse i epifania utifrån antagandet att Jesus döptes på sin 30-årsdag. På 300-talet förflyttades julfirandet till den 25 december och man fortsatte att fira epifania till minne av Jesu dop. Men inte långt senare började man också uppmärksamma de tre vise männen, som man kallade dem. Dagen kallades alltså de heliga tre konungars dag, och utifrån traditionen att det var tre till antalet. Bibeln nämner ju ingenting om något antal, utan endast att det var tre slags gåvor som frambars. Guld, rökelse och myrra. Och traditionen att de var kungar har sin bakgrund i Saltaren 72. Där det står att kungar från Tarsis och kustländerna ska ge honom skatt. Kungar från Saba och Seba ska bära fram gåvor. Alla kungar ska falla ner för honom. Alla hedna folk tjänar honom. Så att det behövs ju lite eisegés för att komma fram till att de faktiskt var kungar. Man ska läsa in någonting i texten. I den östliga kyrkan är trettondagen än idag uteslutande förknippad med Jesu dop och inledandet av hans offentliga verksamhet. Medan vikten i väst, det vill säga den romersk-katolska kyrkan och även protestantismen, så är vikten snarast på de heliga tre konungarna. Luther för sin del var kluven i den här frågan. Han använde texter som handlade om de visa männen. Men å andra sidan predikade han ofta på 13-dagen om Jesu dop. Och speciellt som förebildande för vårt dop. Detta var det viktiga att komma ihåg på 13-dagen enligt Luther. Och 13-dagens liturgiska färg är vit. Men under efterfiningstiden är färgen grön. Och sen den sista stora högtiden i julkretsen. Det är kyndelsmässodagen. Det är ju ett mycket konstigt ord. Som tog det komma från fornsvenskans kvindelmässe. Som i sin tur kommer från latinets candelarium. Som betyder ljusmässa. Man kan också tänka på candle. Engelskans ord för ljus. Som tycker jag i alla fall påminner väldigt mycket om kyndel. Denna kyrkliga högtidsdag firas till minne av Marias kyrkogång. Och bakgrunden är det som i Mose lag föreskrivs om en reningstid för en kvinna som har fött en son eller en dotter för den delen. Och en sådan kunde inte komma till helgedomen före den 40:e dagen efter förlossningen. De skulle offra ett års gammalt lamm som brännoffer och en ung duva eller en torturduva som syndoffer. Och för fattiga, som till exempel vår frälsades föräldrar, adoptivföräldrar kan vi säga, så fanns det ett lättnadsstadgande för offrandet. Och vi föreställde en flicka så gällde det dubbla. Det var 80 dagars karenstid, om man kan säga så. Firandet av Marias kyrkogång inleddes i den östliga delen av kyrkan, troligen i Jerusalem, i mitten av 300-talet. Så det är också en väldigt gammal högtid. Och ursprungligen kallades det för hypopante, det grekiska för möte. Och detta med anledning av Simons möte med Jesusbarnet i templet. Och i den västliga delen av kyrkan fokuserade man mer på Marias rening och kallade högtiden för reningshögtid. Och i Rom ersattes denna högtid genom biskop Gelasius i slutet av 400-talet en hednisk reningsfest. Och till den traditionen hörde att man gick i ljuståg, en procession genom staden Rom och offrade till Pluto som ansågs vara reningsguden. Och denna ljusprocession gavs ett kristligt innehåll och man ledde symbolisera det ljus som skulle uppenbaras för hedningarna enligt Lukas 2:32. Omkring år 541 påbjuds festen allmänheten i Konstantinopel. Och det finns en del, ska vi säga, avarter som har växt fram i anslutning till den här högtiden. Till exempel så invigde man ljus för kyrkligt bruk för ett helt års bruk under kyndelsmässodagen. Luther avskaffade under reformationen en mängd Mariafester. Men den här kyndelsmässodagen lät han stå eftersom den är bibliskt förankrad. Och den liturgiska färgen för kyndelsmässodagen är vit. Nu ska vi lämna den här genomgången och som sagt så kommer vi att återkomma till den senare när vi går mot påskkretsen. Men istället så ska vi avsluta med en rubrik som heter Kyrkåret, gudomlig rätt eller kristen frihet. Ordet kyrkår finns inte i Bibeln, men det betyder inte att inte fenomenet finns där. Man kan inte bara kategoriskt slå in saker och ting i sök i folkbibeln och tro att man får reda på vad som är bibliskt på det sättet. I Gamla testamentet befallde Gud sitt folk att iaktta vissa högtider enligt något vi kunde kalla för ett kyrkoår. Jag tror jag har en bild här, ja. Det här kyrkoåret började i den första nisan, det var den första månaden. Då inföll påsken som övergick i det osyrade brödets högtid och körde högtiden. I den tredje månaden så inföll veckohögtiden eller pingsten. Och sen i sjunde månaden fanns det också en del fester. Basunfesten, den första dagen, sen på den tionde dagen, den stora försoningsdagen. Och senare samma månad också lövhuvudhögtiden. Och alla dessa fester som vi ser här, de var påbjudna av Gud. Men för Guds folk i det nya förbundet finns det inga liknande påbud. Det står till exempel ingenstans skrivet: julen ska ni fira den 25 december. Eller påsken ska ni fira den första söndagen efter första fullmånen, efter vårdagjämningen. Och pingsten ska ni fira 50 dagar därefter. Det är inte ens föreskrivet att vi överhuvudtaget ska fira några av dessa högtider. Och inte ens iakttagandet av en viss dag i veckan är påbjudet. Men den kristna kyrkan har själv infört dessa högtider vart efter, till en påminnelse om vissa händelser i Bibeln. Den första högtiden man började fira var den högtid som återkom varje vecka. Den första dagen i veckan, Herrens dag, till minne av Kristi uppståndelse. Alltså den dag som vi firar idag, söndagen. Dess motsvarighet i gamla förbundet, sabbaten, det var ju en dag som Gud hade befallt i samband med att de samlade in manna i öknen före de kom till Sinai. Och nu fick den här dagen en motsvarighet i nya förbundet. Men det var inte av tvång. Det var inte genom ett gudomligt påbud, det vill säga genom gudomlig rätt, som man säger. Utan det var genom mänsklig rätt, genom en överenskommelse inom kyrkan. Och på samma sätt var det med påsken. Den var i gamla testamentet befall av Gud. Men det fick sin fullbordan när Guds eget påskalam slaktades. Trots detta, eller rättare sagt på grund av detta, fortsatte de judekristna under den första tiden att fira påsken. Men det gav den ett nytt innehåll. Jesus ställföreträdande offerdöd. Ingen hade befallt dem att fortsätta att fira påsken. Men det gjorde det av frivilliga. Och numera är ju påsken den i särklass största kristna högtiden. Eftersom de kristna högtiderna har uppkommit genom mänskliga överenskommelser och inte för att Gud har befallt dem, är det inte synd att underlåta att fira dem. En församling som inte har gudstjänster varje söndag eller alla helgdagar kommer att missa att iaktta en högtid då och då. Men på samma sätt som kyrkan har beslutat att iaktta vissa högtider, så kan man också besluta att inte göra det. De kristna högtiderna hör till de fria tingen, till adiafora. Kristna kyrkor har i historien dock infört högtider och fester som inte kan anses höra till de fria tingen. Till exempel olika Mariafester som vi var lite inne på. Och under reformationstiden avskaffades många sådana fester. Den augsburgska bekännelsen säger i artikel 15, eller talar där om religiösa bruk som utan synd kan behållas i kyrkan. Underförstått, det finns högtider som inte är förenliga med Bibelns lära. Till exempel om det på ett otillbörligt sätt ärar människor, eller också om det införs med tvång. Och här kommer vi in på det synsätt på kyrkoåret som vi presenterade i början. Det vill säga att kyrkoåret, det är de där röda dagarna i kalendern då det är förbjudet att arbeta. När vi hör sådana påståenden ska vi komma ihåg att vi rör oss på den kristliga frihetens område. Eftersom dessa högtider, juldagen, långfridag, pingstdag och så vidare, har inrättats av de kristna själva och inte av Gud, så är det upp till var och en kristen att själv bestämma om och hur han eller hon firar dessa dagar. Ingen kan säga till någon annan att du får inte kratta löv på söndagen eller diska på juldagen, eller barnen får inte leka på långfridagen och så vidare. Men Gud vill påminna oss om ett par saker i anslutning till detta. För det första så varnas vi i Hebreerbrevet 10:25 att överge våra egna sammankomster. Det är egentligen där, om man ska se en gudomlig befallning om kyrkåret, så är det där man ska titta i första hand. Ni ska inte överge era egna sammankomster som vissa har för sed. Och vi kan komma ihåg vad Luther, hur han utlägger det tredje budet i lilla katechesen. Han säger ju att vi ska frukta och älska Gud så att vi inte föraktar predikan och Guds ord, utan håller det heligt, gärna höra och lära oss det. Det är enligt honom det väsentliga i det tredje budet. Och för det andra så varnar Paulus församlingen i Rom i Romarbrevet 14 att handla på ett sätt som blir till anstöt för svaga bröder. Om vi till exempel på söndagar handlar på ett sätt som andra kristna bröder och systrar inte förstår, så kan det genom vårt exempel själva komma att handla på samma sätt, trots att deras samveten dömer dem. Och så ska vi inte handla. Vi ska bruka vår kristliga frihet, men inte på ett sätt som väcker anstöt. Och detta lyfts också fram i Augsburgska bekännelsen, när de talar om de här högtiderna. Vi ska nu se på den andra frågeställningen som vi introducerade i inledningen. Någon kan resonera på följande sätt, och jag är helt säker på att det sker också i många, många kretsar. Man kan säga så här: om det står i varje församlingsmakt att besluta om vilka högtider man ska fira, om man överhuvudtaget ska fira några, vad ska vi då med kyrkåret till? Om varken ordet eller saken finns i Nya testamentet, varför ska det då finnas i en kristen kyrka? Det vill säga, varför ska vi binda vår predikan till vissa texter? Varför ska vi binda oss till olika teman för våra söndagar? Kan vi inte bara predika fritt när vi kommer samman, som de reformerta gör? Vi kan söka svaret i 1500-talets kyrkohistoria. Vi har redan sagt att en hel mängd Mariafester och andra helgonfester hade införts i den västliga kyrkan. Och de reformerta, de avskaffade samtliga. Vi vet att Karlstadt var ju kanske den drivande kraften där. De slängde ut allt, alla prylar ur kyrkorna. Alla högtider avskaffades, endast söndagen hade man kvar, och den skulle firas med största allvar och nit. Så resonerade de reformerta. Men lutheranerna hade ett helt annat förhållningssätt till de fria tingen. Och det är ett förhållningssätt som sammanfattas bra i Augsburgska bekännelsen 15, som vi redan citerade slarvigt. Om kyrkans religiösa bruk lärar det att det religiösa bruk bör bibehållas, som utan synd kunna behållas och som främjar lugn och god ordning i kyrkan, så som vissa helgdagar, högtider och dylikt. Man ska alltså inte kasta ut allt. Och vi ska längre fram se varför. Allt som inte bryter mot Guds bud kan man fortsätta sätta med, och motiveringen är det främjar god ordning och lugn i kyrkan. Och sen sägs det också i artikel 28 att det ska behållas som utan synd kan behållas och som främjar lugn och god ordning i kyrkan. Har vi inte den där? Okej. Okay. Där i artikel 28 sägs att vad ska man anse om söndagen och liknande kyrkliga bruk? Och så svarar de med Langton att biskoparna och prästerna är berättigade att uppställa vissa regler så att allt ger med ordning i kyrkan. Men inte för att vi ska förtjäna nåden genom att hålla dem. Eller samvetena ska inte förbindas till lydnad eller anse dessa högtider som nödvändiga former av gudsdyrkan och tycka sig synda då det är utan att vålla anstöt för någon och sidosätta dem. Det som sägs är att det inte är synd att åsidosätta dessa högtider, eftersom de har kommit till genom mänsklig rätt och inte genom Guds bud. Sen säger man vidare, sådana föreskrifter bör församlingarna ha för kärlekens och lugnets skull och följa dem i sådan utsträckning att den ene icke blir till anstöt för den andra, utan att allt sker i församlingarna med god ordning, med ordning och utan oro. Men icke på sådant sätt att samvetena betungas i det de håller dylika ting för nödvändiga till saligheten och anser sig synda, då de underlåter dem utan att bliva till anstöt för någon. Lutheranerna var noga med att påpeka att iakttagandet av högtiderna inte skulle ske av tvång, utan för att hålla god ordning och undvika anstöt. Medan de reformerta bevarade söndagen och avskaffade alla andra högtider var lutheranerna mer konsekventa och insåg att varken söndagen eller de övriga högtiderna var befallda av Gud, utan kyrkliga föreskrifter för den goda ordningens skull. Sen säger man också här i artikel 28. Av sådan art iakttagandet av söndagen, det vill säga som en kyrklig föreskrift för den goda ordningens skull. Av sådan art iakttagandet av söndagen, påskhögtiden, pingsten och liknande helgdagar och religiösa bruk. Ty de som anser att iakttagandet av söndagen med stöd av kyrkans auktoritet införts som något nödvändigt istället för sabbaten har orätt. Skriften har avskaffat sabbaten, icke kyrkan. När vår församling grundades var det ingen som tvingade oss att inrätta oss efter det evangelisk-lutherska kyrkoåret, att fira de söndagar och helgdagar som finns angivna där och läsa angivna texter vid gudstjänsterna. Det var ingen som sade att vår gudstjänstliturgi måste baseras på den äldre handbok för folkkyrkan av år 1968. Det var ingen som tvingade oss till någonting. Men vår styrelse ansåg att det var inte nödvändigt att avskaffa mer av arvet från folkkyrkan än det som var nödvändigt. När det gäller fria ting ska man undvika att abrupt ändra saker som människor är vana vid. Och dessutom ska man försöka se rikedomen i de gamla sedvänjorna. Svärmarna på Luthers tid rensade som sagt ut konst och utsmyckningar från kyrkorna efter att reformationen hade införts. Det skulle bli ordentlig kristendom i Tyskland. Men Luther motsatte sig detta kraftigt. Inte mer skulle ändras från den katolska tiden än det som var absolut nödvändigt, det vill säga det som stred mot Guds ord. Och på samma sätt är den idag. Liturgin kan och ska vi behålla. Dock finns det begrepp som man måste ta avstånd ifrån, som till exempel den heliga anden kan vi inte använda i våra lovprisningar och böner. Textläsningarna behålls, men vi använder inte bibelkritiska översättningar och så vidare. Kyrkoåret ger en bra grund för det kristna livet. Vi läser gärna texterna som är angivna eftersom de garanterar en viss variation och hindrar oss från att snöa in på ett visst favoritämne så att vi utvecklas till en ensaksrörelse. Dessutom ger det oss en större bibelkunskap. När vi använder alla tre årgångarna får vi lyssna till en ganska stor del av Bibelns texter under en treårsperiod. En flitig gudstjänstbesökare blir mer eller mindre impregnerad med Guds ord. Det är inte så dåligt. Och varje gudstjänst innehåller minst fyra textläsningar. Och sen innehåller predikan vanligen också en del bibelcitat. Trots att ordet kyrkor alltså inte finns i Bibeln, och trots att allt det som hör till kyrkor och högtider hör till det ting som Gud har lämnat fria för oss att besluta över, så finns det ingen orsak att göra sig av med dessa saker. Vi frågade inledningsvis vad kyrkåret har att ge en lekman. Och ett svar kunde vara: kyrkåret gör gudstjänsten till en bibelskola. Den som annars inte lyckas få till det med bibelläsningen hemma, och jag antar att vi alla i något skede av livet känner oss otillräckliga på detta område. Så för oss ges det gratis i gudstjänsternas textläsningar. Men det som ges i gudstjänsten ska dock bara betraktas som en grundranson. Det fråntar oss inte skyldigheten att på egen hand läsa Guds ord, på samma sätt som ett deltagande vid den allmänna kyrkobönen inte ursäktar ett inaktivt och slött böneliv hemma. Vi ska sätta punkt här, och vi fortsätter med detta föredrag någon gång före fastetiden. Vi har inte ännu fastställt datum för det tillfället. Men då ska vi alltså fortsätta genomgången av högtiderna, och den gången är det påskkretsens högtider som står i centrum. Jag tackar för denna gång och hoppas att ni har fått ut någonting av denna korta framställning. Äran den ska Jesus ha upp på jorden och i himlarna. Han har borttagit alla synderna. Amen, halleluja.